välkomna till Bakom ridån, en podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria, vem är du?
Jag är musikalartist från Uppsala. Jag är 27 år än så länge och bor i Stockholm sedan några år tillbaka. Och vem är du?
Jag heter Lisa, kommer från Umeå och är också musikalartist och bor också i Stockholm. Och idag har vi en gäst.
Ja, Angela Andersson. Du är sångerska och artist på Wallmans salonger här i Stockholm. Och du brinner för djurens rättigheter. Har gått Kulturamas musikalutbildning, varit med i Melodifestivalen och även haft ett skivkontrakt, vet jag.
Mm. Välkommen.
Tack. Jag mår bra. Aha. Förutom vädret så jag försöker hålla humöret på toppen då.
Mm. Vad åt du till frukost?
Jag har inte ätit frukost än. Jag har druckit kaffe. Jag har lite svårt att äta frukost ibland.
Ja. Hur började det liksom för dig med att just du ville bli sångerska? Och så?
Jag är uppväxt med en pappa som är musiker.
Mm.
Och en väldigt musikalisk familj. Intresserad. Min mamma har tävlingsdansat och pappa musiker. Så det har liksom alltid varit musik i familjen. Det låter jätteklyschigt, men det har bara varit sen jag var liten. Jag var ute med pappa och hans band och spelade och sjöng. Eller jag började faktiskt med typ att göra musikal. Min första musikal var Sound of Music. Spelade ett av barnen hemma i Kristianstad. Och sen så var jag med i My Fair Lady. De hade någon extra, där egentligen inte så mycket barn i den musikalen, men de lade till några så här extra grej. Och sen så blev det talangtävlingar och så uppträdanden hemma. Och sen så småningom när jag var, jag kommer inte riktigt ihåg, men typ 13-14 kanske, så började jag följa med pappa och hans kompanjon ut. Och då började det med att min mamma körde mig dit och så var jag där och sjöng några låtar och sen så åkte jag hem. Och sen så när jag blev lite äldre så började jag och pappa spela ihop.
Vad har din pappa gjort för liksom typ av gitarrist? Är han
sångare? Han är sångare framförallt. Har varit med mycket. Alltså dansbandssvängen.
Mm. Ja, okay.
De har haft några band. Ett band som heter Lollis. Och sen så var det med. Jag hade ett band som heter Sanders. Spelat mycket i Danmark och i Skånetrakterna. Liksom.
Mm.
Men han spelar gitarr, han spelar saxofon. Spelar lite piano. Han är så här, han kan typ allt.
Mångkonstnär.
Ja. Han sätter sig och testar någonting. Och så.
Ja, han är en sån där jobbig jävel som är autodidakt. Liksom. Ja. Men fanns det aldrig på kartan att du skulle göra någonting annat än att sjunga? Eller hålla på med artisteri i någon form?
Inte lika starkt som det har känts att hålla på med musik. Men man har alltid fått höra att du måste ha någonting att falla tillbaka på. Som att det här inte
är något riktigt.
Det är inte på riktigt. Och det får jag höra än idag. Jag började ju plugga på gymnasiet, så började jag plugga till frisör. Faktiskt.
Jaha.
Mm. Just för att det också var och fortfarande är ett stort intresse. Jag tycker det är skitroligt. Jag pluggade i Växjö då, så att jag pendlade 3 timmar varje dag till skolan. Vilket jag till slut inte orkade. Och just, det var ytterligare ett kreativt yrke, så att man var tvungen att lägga ner ganska mycket tid på att utvecklas där också. Samtidigt som man har musiken som man också behöver lägga ner mycket tid på för att bli bättre och utvecklas. Så att jag hoppade av efter typ 1,5 år. Och började plugga på distans. Sen flyttade jag till Stockholm när jag var 18. Så att då hade jag fortfarande lite av gymnasiet kvar och.
Vad pluggar du då på distans?
Bara vanlig
SAM för att få gymnasiebehörighet? Bara
kompetens liksom.
Ja.
Mm. Okej, okay. Och sen flyttade du till Stockholm när du var 18 och satsade helhjärtat på musiken?
Ja, det kan man säga. Eller när jag var 17 så hörde jag mig till ett skivbolag som var i Stockholm. Ett jättelitet skivbolag. Så att jag åkte upp hit och gjorde audition för dem. I typ en källarlokal ute i Örnsberg. och sen så signade jag med dem. Och efter det så började jag spela in en platta. Var ute och så giggade på klubbar och sånt i Sverige.
När du var 18?
Ja, 18. Så det var ju därför jag flyttade till Stockholm, för att kunna jobba. För när jag bodde i Skåne så var det fortfarande att man fick komma hit och sen så jobbade man stenhårt i en vecka. Alltså det fanns inget, ja, det höll inte.
Nej.
Jag höll inte.
Fattar precis.
Så att jag var tvungen att flytta hit.
Mm.
Så att jag kunde jobba med det.
Rimligt. Skrev du musiken själv eller var
det
någon?
Nej, det var det inte. Det var först när jag upptäckte Lady Gaga som idag är en av mina största förebilder och idoler. Jag vet inte. Hon var på något sätt en av de, kanske inte första, men hon var väldigt tydlig med att hon skrev sin musik själv. Och då så startade något, då blev det intressant för mig också.
Jag förstår.
Så att jag ville göra det, men det var ganska så här, jag vet inte, skivbolaget hade ju sina låtskrivare och så klart redan.
Men är du fortfarande signad?
Nej.
Nej, vad hände där? Eller hur?
Oj, det är så här lite blurrigt med åren, men jag signade 2007 och sen jobbade vi i flera år. Vi gjorde två album. Sen var jag med i Melodifestivalen 2011. Och strax efter det så, jag vet inte, hela grejen med Melodifestivalen blev som en, det blev bara en jobbig grej.
Okay.
För att vi hade skickat in en annan låt från första början. Som var med på min platta. Som jag släppte efter Melodifestivalen. De var inte jätteintresserade av den, men den kom inte med. Utan de ville att jag skulle göra en annan låt. Elektriskt då, som jag ställde upp med. Som hade varit, den hade varit med i uttagningarna några, alltså flera år. Det var bara inte, de hade inte hittat någon artist eller det var inte någon som hade nappat. Jag vet inte någonting av det. Och jag var jätteobekväm med att sjunga på svenska. Så egentligen så sa jag att jag ville inte göra det. Men blev lite övertalad av skivbolaget. Vi hade jobbat så himla länge och så kändes det som att, alltså, man behövde göra det för att det skulle röra sig framåt.
Mm.
Så att jag ställde upp med en låt som inte var skriven för mig överhuvudtaget. Och som jag inte, ja, jag vet inte.
Riktigt kände för.
Nej, kände inte riktigt för den.
Nej.
Och sen så blev jag jättesjuk i samma veva som jag skulle vara med. Så att jag fick två omgångar kortison samma dag som jag skulle köra. Jag hade världens hosta och vet, helt totaldäckad dagarna innan. Så att jag kunde liksom inte göra ett... Ja, dels hade jag en låt som jag inte kände mig helt bekväm i. Och sen så kunde jag inte göra den så bra som jag ville göra det. Så att hela den upplevelsen blev bara... Alltså jag kunde inte prata om det flera år efteråt. Och i samma veva så blev jag lite trött på... Man hade jobbat själv så länge. Så jobbat... Var soloartist, det är ganska kämpigt. Så att jag bara tappade gnistan helt. Så att det var då jag bestämde mig för att plugga musikal.
Mm.
Gå tillbaka till att få jobba i ensemble och få, alltså, jobba med folk som älskar samma sak.
Mm. Få lite feedback helt enkelt.
Ja, ja, verkligen.
Från andra
verkligen.
Människor.
Lite verklighetsförankring. Liksom.
Ja.
Ja.
Men vad intressant just det här som du nämner. Det är kanske en fördom hos mig, men att man ofta är en produkt inom situationstecken hos ett skivbolag eller inom Melodifestivalen.
Mm.
Och hur hanterar man det? Hur hanterar man att så här, jag står inte riktigt för den här låten, men jag bara kör? Mm. Och som du säger, du hade svårt att prata om det länge efteråt. Hur har du liksom... För det är också så himla... Jag tänker om man jämför med Idol.
Mm.
Det finns på YouTube. Tills du dör.
Mm.
Folk skriver om det.
Men de äger ju det du har gjort i programmet.
Precis. Och du, alltså att, ja, och folk har åsikter hela tiden om vad man har gjort, vad man inte har gjort och hur man sjöng och vad man har sagt. Och hur hanterar man den liksom mediekarusellen runt något?
Jag har nog inte varit jättebra på att hantera det. Tagit åt mig väldigt, väldigt hårt.
Okej. Okay.
Det blir bättre. Ja, men jag kan fortfarande känna så, du vet, jag kan inte titta. Jag kan inte titta på uppträdandet. Det går inte. Men det var först för några år sedan som jag faktiskt så, alltså, ens ville prata om det. Jag kan fortfarande tycka det är jobbigt när folk kommer och frågar ja, var du med i Melodifestivalen? För att jag är så rädd att folk ska gå in och titta på det och så här, döma mig om hon är skitdålig. Ja, hur hanterar man det? Jag tror bara att man får komma ihåg vad man faktiskt kan.
Mm.
Att just den stunden är inte allt jag är eller allt jag kan, utan jag, det var under de
omständigheterna
mm. precis. Och bara ta det, alltså, se det som en lärdom.
Det låter ju som att du hanterade det så bra du kunde då i alla fall.
Ja.
Om valet var att inte prata om det och inte tänka på det, då var det det du behövde göra då.
Mm. Ja.
Och det är ett lika bra sätt som allt annat,
ja, och
att hantera saker på.
Precis, och sen det är väldigt intressant att du säger just det här att man måste se det som en enskild händelse.
Mm.
Och det tänker jag är, alltså för alla som lyssnar och även för mig. Alltså
när
man,
för mig.
Ja, när man gör en audition till exempel
mm.
och ens röst spricker.
Mm.
Det är inte allt man är, det är inte
shit
allt man
happens.
Kan.
Man ja. Är mänsklig, det går mm. inte och vi är inte robotar.
Nej.
Nej, man skulle ju aldrig döma en annan människa på en enskild händelse på samma sätt som man
Nej.
Dömer sig själv.
Nej.
Det är så himla lätt att göra det.
Mm. Ja. Men jag tänker att det är också väldigt intressant alltså att inom den här branschen när man också använder sin röst eller sin kropp som sitt instrument och i sitt yrke så mycket som dansare och sångerskor och så gör. Om man har en dålig dag, om du har en dålig dag på Valmans,
mm.
du är superförkyld eller du en ton blir fel,
mm.
vad gör du då? Alltså hur hanterar man det?
Alltså jag måste säga, jag är fortfarande skitdålig på att hantera det, för att man, jag är nog den som slår ner hårdast på mig själv. Man kan säga till folk att man får inte döma, och, men så gör man det mot sig själv hela tiden, konstant. Alltså mm. Det är dagar som man har haft en dålig, alltså man, du vet, man känner bara att jag sjunger så jävla dåligt idag. Att man, då känner man sig helt värdelös.
För det här är ju, ja, det här är så intressant, för att för mig, jag har ju dels sett dig på Valman så jag vet ju hur du är. Jag tänker ju att du jobbar ju på Valmans. Du har inga dåliga dagar.
Oh, jo.
Ja, men att det är så just att när man har ett jobb där det är i princip så här, du måste leverera.
Mm.
Och även om du har en dålig dag så måste din standard vara sjukt hög. Din lägsta standard måste vara sjukt hög.
Mm.
Hur håller man för det?
Ja. Det gör man inte alltid.
Nej.
Alltså, framförallt för att vi har, det är två jobb i ett. Vi serverar ju och tar hand om gäster samtidigt som vi ska stå på scenen och leverera där.
Mm.
Det är återigen, man är inte mer människa. Alltså alla kvällar är inte lika bra. Så är det bara.
Okay.
Man får bara, det är inte så att man är inte dålig, men man har kvällar som man pikar och sen så kvällar som man inte är riktigt lika bra.
Men hur hittar du balans mellan jobb och vardag, tycker du? Eller tycker du att du hittar balans mellan jobb och vardag?
Mm.
Så att du inte känner hela tiden att hela ditt liv hängs upp på ditt jobb.
Det gör ju det.
Ja, jag förstår precis.
Jag tror att det är för att, ja, nu måste ni också känna igen er i det, för att det är en, det är verkligen, det är inte bara ett jobb, utan det är hela mitt liv.
Det är en livsstil.
Det är min passion. Ja, precis, det är en livsstil. Och det är så intressant, för man får, ja, återigen det här med att folk inte ser på vårt yrke som någonting seriöst, utan det är bara så här,
ja. Det är ett kall och det är lite kul. Mm.
Ja.
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 Men funkar det så här att typ gå på yoga eller lägga pussel? Vad gör du för att koppla av då, om man inte ska använda ordet balans?
Mm. Är med min hund.
Mm.
Kolla på serier, bara, det tar oftast, om vi är lediga 3 dagar, så tar det oftast till den tredje dagen att hinna varva ner. För att det är ett stressigt yrke, man är liksom inne i det hela tiden. Så att det är oftast tredje dagen som man verkligen landar och är ledig.
Rimligt.
Men hur ser det ut rent praktiskt på Valmans? Hur jobbar du varje helg hela året?
Mm.
Hur ser en vanlig dag ut?
Alltså standardschema är, vi jobbar ju onsdag, torsdag, fredag, lördag. Vi kommer in, och jag sa det till dig innan, vi är schemalagda från 3. Jag brukar oftast vara inne vid 2. För att man, ja, vill komma in, bara ta det lugnt, slippa stressa. För man gör det resten av kvällen sen. Kommer in, man får sin station, dukar upp den. Sätter sig, sminkar sig, fixar håret. Sen så har vi alla en gemensam middag. Vi pratar, går igenom kvällen och baren pratar om vad som gäller där och köket pratar och hovmästare pratar och showkapten pratar om det är någonting som ändrat i showen och sådär. Och sen så är det återigen förberedelser och sen så öppnar vi dörrarna 6. Och sen är det, vi hälsar väl, alltså gästerna får komma in, man träffar sina gäster. Alla får ju sin liksom, egna servitris eller servitör. Och sen så kör vi ett nummer och sen efter det så är det varannan show och varannan mat.
Ah, ja.
Varvas hela kvällen fram till kanske 11 ish. Något sånt. Det är ganska högt tempo.
Verkligen. Mm. Full fart 5 timmar.
Ja.
Men just, du jobbar varje helg.
Mm.
Hur alltså när är du ledig måndag, tisdag?
Söndag, måndag, tisdag. Ledig.
Okay.
Så det blir ju min helg.
Ja. Mm. Och ni har också 5 veckors semester på sommaren.
Vi har väldigt förmånliga semestertider. Mm. Vid jul så har vi en vecka. Vi jobbar alltid nyårsafton. Vi har en vecka innan nyårsafton, jobbar nyårsafton, sen så har vi 2 veckor ledigt.
Mm.
Och sen på sommaren, om man väljer att fortsätta, om man jobbar en säsong till.
Mm.
Vad blir det? Men det är typ 4-5 veckor semester då. Betald.
Det är väldigt förmånligt, alltså verkligen.
Ja.
Betald semester tror jag är på låtsas fortfarande, liksom.
Ja, det är ju typ det, om man inte har ett fast jobb. Mm. Så.
Men vad händer om någon blir sjuk? Jag tänker, vi pratade förra veckan och då var det så här, det var lite stressigt för att en är sjuk på jobbet.
Ja, vi har ett understudy-schema. Så de täcker ju upp alla grejer, alla mina insatser finns det alltid någon annan som kan.
I teamet?
Ja, okay. Ja. Förutom, ja, det är ett nummer som utgår om jag är sjuk. För att det, ja.
Your big det, show.
Ja. Och vi är 3 tjejer. Och det är tjejnumret som det utgår om vilken tjej som helst är sjuk.
Men man kan, alltså för jag tänker, vissa jobb hör man ju om där det är så här, sjukdom finns inte som alternativ.
Ja.
Men när man jobbar med sin röst så som ni gör, har man ingen röst så har man ju ingen röst.
Nej.
Då har ju ni ändå en, ni kan ju täcka upp för det alltså.
Ja.
Ja. Okay.
Men ofta så kör man.
Ja, jo, jag vet.
Det är bara...
Finns ett medicinskåp som är bunkrat med grejer.
Typ. Mm. Då går man i princip in och gör det man ska på scen och sen så...
Ja, man hostar inte på några gäster liksom. Utan
nej,
det är,
nej, precis. Mm. Då är man sjuk. Så det är alltid sen showen som går i första hand.
Mm.
Mm.
Så är man sjuk så då serverar man inte, utan då hänger man ute i quick change och sen så går man upp och jag sitter och sen så går man av och bara vila.
Vi tänkte prata om hur du tar hand om sin röst. Din röst. Och skador som kan uppstå eller...
Förebygga skador.
Ja, hur håller man?
Jag vet inte om jag har haft tur. Bara. För överlag jag är ganska dålig på att ta hand om min röst. Jag har alltid varit det. Jag har alltid tyckt att det är så tråkigt.
Det är tråkigt.
Det är så tråkigt. Jag är ganska dålig på att värma upp. Jag vet inte. Nej, jag skulle inte säga att jag är någon förebild när du kommer till att ta hand om sin röst. Inte alls. Tyvärr.
Okay.
Och det kanske jag kommer få se konsekvenser av i framtiden. Vi får se.
Men jag tänker så här, man kan ju, även om man är dålig på att värma upp, kan man ju vara bra på att sova.
Ja.
Eller gå och lägga sig i tid. Ja. Eller bara inte gå ut i högljudda miljöer och prata mycket.
Mm.
Det är också att ta hand om sin röst.
Absolut. Absolut.
Men du kanske inte gör det heller.
Nej, det är nog mest... Eller... Jag är inte... Nej, jag vet inte. Jag är inte ute jättemycket. Det är jag inte. Det blir typ lördagar. Sista kvällen så kanske man går ut och tar en öl eller så.
Mm.
Men nej, jag är nog ganska bra på att vara ledig. Även om man är stressad när man är ledig så är jag ändå ledig och gör inte så mycket.
Mm. Du kan alltså inte åka på typ en kompis bröllop? Om den gift. Det finns inget som heter ta ledigt.
Jag missade min systers student i somras. För att jag kunde inte ta ledigt.
Nej.
Alltså för det...
Men det är det vi menar med balans också, tror jag.
Ja.
För att man vill ju ha ett liv. Eller man känner lite så här, ska inte jag få ha en ledig kväll i veckan?
Nu har du
ett schema att gå efter.
Det är väldigt förmånligt men på vissa sätt. Men det är också det här att resten av världen snurrar ju på att det är lördag söndag man gör allt på. Alltså hur, just
det
här att,
hur förhåller man sig till det?
Hur accepterar man allt man missar?
Det är bara att acceptera det. Alltså det är på något sätt så det är ju det jag signar upp för. När jag skriver på mitt kontrakt så vet jag ju om vad det är som vad som väntar mig.
Ja, det är ganska svartvitt just på det sättet som du har ett kontrakt.
Ja.
Det vi har diskuterat är ju mest baserat på vår egna tid som vi inte är kontrakterad för.
Nej.
Liksom. Mm. Så att det blir en annan grej när man faktiskt har skrivit på någonting.
Mm.
Då vet man vad det är man ger sig in på.
Ja. Sen är det väl när man väl är där. Jag var jätteledsen i somras när jag missade syrans student. Men det är liksom det var jag och en tjej till i ensamben. Våra systrar tog studenten på samma dag. Så att det hade säkert gått att lösa om det bara var en som behövde åka därifrån. Men nu var det båda. Så att ska man lotta och sen så får den ena stanna kvar och jobba den andra dag iväg. Eller ska man bara säga okej, vi får bara deal with it.
Mm.
Vi får jobba.
Men man kan rent krasst ansöka om ledigt om det är en liksom exceptionell händelse.
Absolut, alltså de är inte helt omöjliga.
Nej.
När det gäller väl bara att vara att ensemblen är med på det, att man är i god tid och
Ja, men begravning till exempel brukar begravningar vara och sånt. Speciell.
Alltså de brukar säga att det är alltså närmsta. När det är familj och typ så partner eller
ja.
Närmsta anhöriga liksom.
Mm.
Då så är det klart. Bröllop och begravningar och sånt som man får fullledigt.
När repar ni nya shower?
Det är en reperiod på sommaren varje år. Vad är den på? 5 veckor tror jag. Ja, så bara en ren reperiod. Repar in hela showen. Och sen så har vi lite cleaning under året.
Ja, precis. Är det någon som kommer att titta på någon show och cleanar åt er? Eller gör ni det på
Nej, vi har vår showkapten är också danskapten. Mm. Så att han filmar. Och sen så kollar han igenom det. Sen så går han igenom notes. Och så cleanar vi. Vi har precis haft danscleaning om dagen.
Förlåt, vad innebär danscleaning?
Då är det bara cleaning på dans. Alltså, vi går igenom nummerna med bara koreografi.
Och liksom, alltså så här, ja men, cleanar upp dem.
Ja, nu håller du armen åt sidan fast alla andra är rakt fram. Eller nu,
Nu
står du fel med benen. Eller,
sånt som för kan det, hända under
det,
tiden.
Ja, men det är helt galet vad mycket som är så här.
Men det är för att kroppen vill ofta göra någonting annat för att det ligger naturligt.
Och sen så står man där under cleaning på, nej men jag är helt säker på att de sa att det skulle vara så här. Jag är helt säker på att vi satte den, foten skulle vara där. Alla andra bara, nej. Jo, jag vet om det. Jag vet inte riktigt hur det går till, vad är det som händer i hjärnan när man bara kastar ut någonting och tar in någonting.
Ja,
det är helt jag tror att det är freudianskt. Jag är lite nyfiken på det här med att hitta sitt eget uttryck. Och sin utstrålning. Jag vet inte så mycket om. Jag har aldrig varit på Valmans, ska jag erkänna. Det står på min lista. Men det är ju baserat på att man har ett ganska eget uttryck men ändå ska passa in i det stora hela.
Mm.
Känner du att du kom in, att du hade ditt eget uttryck när du började jobba där? Eller har du utvecklat det efterhand?
Både och.
Mm.
Jag tror nog absolut att man har. Jag hade mitt eget uttryck när jag kom
Visste du hur det var? Eller visste du lite vad som var din grej? Så.
Jag har alltid varit alltså, pop-tjejen.
Mm.
Just på grund av min resan innan jag började plugga med skivbolaget. Och då var det ju bara pop, elektro, så att man ska vara cool. Och liksom. Även om jag inte tar det på fullast allvar idag så har man väl kanske kvar lite av det. För det händer ju grejer utan att man kanske är medveten om det. Man skapar någon, vad heter det?
Identitet.
Ja, eller någon så här en utåt sett på scen. Vad heter det? En scenpersonlighet. Man skapar inte medvetet alltid utan den kommer med tiden. Och sen så har det ju alltså jag tror Valmans är typ det bästa som har hänt mig. Just för att man får lov att man har en frihet att kunna utvecklas där. Och testa, man har så otroligt mycket scentid. Så att man har möjlighet att testa varje kväll. Ja, men om jag gör så här istället. Eller så att testa om ni, jag vet inte. Andra känslor eller andra uttryck. Eller. Det är svårt att förklara. Men med tiden så kommer det. Man lägger på mer och mer grejer på sin scenpersonlighet.
Men skulle du säga Nu är det såklart olika beroende på vilket jobb man söker, men ska man tänka spetskompetens och mitt uttryck och liksom bli ganska smal men sjukt duktig på det, eller är det smartare att tänka jag ska vara så bred som möjligt?
Jag tror att det kanske kan vara bra att ha lite av både och.
Mm.
Att man är inte, man får inte vara för smal på sitt område. Men samtidigt så måste man försöka se vad är det jag är bäst på. För annars blir det så himla lätt att man börjar jämföra sig med alla andra.
Mm.
Ja, men hon sjunger också himla bra. Jag kan inte det. Nej, men det kanske inte är just din grej.
Nej.
Gud vad flummigt det blev.
Nej, men nej, jag förstår precis.
Ja.
Ja.
Och
att, nej, men att man... Ja, innan jag började på Värmland så har inte jag sjungit speciellt mycket rock, till exempel. Och sen så hade vi en tjej som är, alltså så här, hon är helt fantastisk att sjunga rock. Alltså hon är fenomenal. Och bara för att jag inte... jag vet inte hur jag ska lägga fram det här, men du vet, för att man inte själv är lika bra på att göra den grejen. Jag tror att det är viktigt att nischa sig bara för att få känna att man är det här jag är bra på. Alltså se vad man själv är bäst på. Men det skadar inte att vara bred också. Alltså när man jobbar på Valman så måste man ju typ vara det.
Mm.
För att det är så blandat.
Ja. Men hur gör du för att inte
jämföra dig
och inte gå under? Nu har ju du fått jobb på Valmans, men jag tänker också innan du sökte jobb på Valmans. Konkurrensen på Valmans är ju, att ens få ett jobb på Valmans är ju i princip omöjligt statistiskt sett.
Ja.
Alltså så här, hur hanterar du konkurrens och jämförelse?
Okej, vi tar ett annat exempel. Det har alltid varit, just för både sångare och sångerskor, så har det alltid varit typ att, eller sen jag var liten, den som sjunger högst, det är den som sjunger bäst.
Yep.
Yes.
Vilket är bullshit. Det är bara, du kan ta en hög ton, fine, men resten då? Och för mig har det varit, jag är ingen som sjunger, jag kan inte sjunga jättehögt. Det är inte min grej. Så för mig har det alltid varit att då måste jag hitta ett annat uttryck, jag måste hitta någonting annat som jag är bra på. Så att för att jag inte ska jämföra mig hela tiden med de som sjunger de högsta tonerna, så måste jag tänka hela tiden på, fast jag gör det här skitbra.
Mm.
Jag är bättre på det här än vad den här sångaren är. Kanske att jag har ett bättre, alltså jag vet inte, bättre uttryck, eller jag är liksom
har en stadigare ton, eller
vad det än kan vara. Mer originell röst, eller jag är bättre på att sjunga country, jag är bättre på att sjunga rock, vilket den här människan inte kan. Alltså vet, man måste hela tiden hitta någonting som man själv är bättre på.
Mm. Men det är väldigt bra tips för att stå ut i konkurrensen och för att inte jämföra sig.
Ja.
Man kan ju jämföra sig och bli inspirerad.
Absolut.
Såklart, och känna, åh gud vad bra hon är på rock, jag vill bli bättre.
Mm.
Istället för att känna, hon är bra på rock, jag är inte bra på rock, jag suger.
Precis.
Så helt enkelt hitta det som är, hitta något man är bra på.
Ja.
Och vara säker på det.
Och därmed, gud, det blev ett jättelångt svar på en kort fråga, men just det med att om man ska nischa sig eller vara bred, så känns det som att det är det som är overall svaret.
Var bred, men vet vad du kan. Liksom.
Ja. Mm. Snöa inte in dig på en genre eller en grej. Försök att utvecklas inom allt. Men fokusera på det du är bäst på. Och det är oftast, bara som ett annat exempel också, när jag gjorde min Valmans audition. Det här är helt sjukt att jag tänkte sjunga den här låten egentligen. Men jag tänkte köra Love You I Do från Dreamgirls. Och den låten är inte alls, den är inte för mig. För jag har inte den höjden. Jag skulle säkert kunna göra en annan version av låten. Men jag ville göra den så som Jennifer Hudson gör den, för att tänkte jag, men om jag kan sjunga så här högt så kommer jag förmodligen få jobbet. Och att jag repade och repade, men jag fick aldrig riktigt till den, så bara några dagar innan så valde jag Price Tag med Jessie J istället, som passar mig mycket bättre, och den låten gjorde att jag fick jobbet.
Ja, det är coolt. Det säger en hel del också.
Ja, mm. Att man återigen väljer någonting som du är bra på.
Det ska kännas bra.
Ja. Mm. För att de som sitter där kommer se igenom det. Om du gör någonting som inte är du eller som inte
känns bra.
Ja.
Men, ja, för det där är också den eviga frågan. Så här, vilken låt ska man välja?
Mm.
Och hur ska jag tänka? Och ska jag tänka att det måste vara två väldigt olika låtar genremässigt? Och så väljer man någon genre man inte är så bra på bara för att få en kontrast till den genre man är bra på. Och så blir det pannkaka av alltihopa. Mm. Hur mycket spelar, om vi säger att man väljer rätt låtval för ens egen röst, hur mycket spelar då låtval roll från ett utifrån perspektiv? Att så här, ja, fast hon valde två soul-låtar. Det var dåligt.
Alltså, är det en soul-tjej de letar efter?
Mm.
Det här fick man höra ganska mycket när vi gick på Kulturama, kommer ihåg. Att det, så här, det kommer för alltid vara typecasting. Det kan kvitta hur bra du är. Om du inte är just det de letar efter, så kommer du ändå inte få jobbet.
Nej.
Det kvittar vilken låt du väljer eller hur.
Det stämmer ju till viss del fortfarande. Liksom.
Ja, det gör det verkligen. Och i en ensemble så, ja, vissa år så kanske det är en person som väljer att sluta. Vissa andra år kanske det är alla som ska bytas ut. Och allting handlar ju om att man ska platsa in i det de redan har. Att de vill komplettera. Eller att de, ah, wow, den här tjejen skulle kunna göra det här med. Eller den här killen, det här numret har vi velat göra jättelänge. Han är perfekt för det här. Så att det kanske anledning, alltså att du väljer att sjunga två soul-låtar blir det som gör att du får jobbet.
Ja.
Och sen så kanske de frågar, kan du köra någonting annat än soul? Ja. Då kanske det kan vara bra att ha någonting annat.
I rockarmen.
Ja.
Mm. Men vad är dina tips och eller dina råd till någon som vill, som vars drömjobb är liksom Wallmans?
Mm. Alltså jag vet inte. Och det här är också så sjukt klyschigt, men att man inte låter det ta bort. Alltså om att inte få jobbet är inte hela världen. Det var inte svar på frågan.
Nej, men jag tycker,
nej, men jag vet inte, det är så här, vad man ska eller inte ska göra.
Ja, alltså tips eller bara. Om någon vill gå typ samma väg som du. Och då menar jag inte först för skitkontakt och sen var med i Mello och sen Wallmans. Men alltså, Wallmans är ju mer åt showhållet.
Mm.
Om man vill åt Wallmans eller Golden Hits, som också är Wallmans i och för sig. Men eller något showjobb på Tour Entertain utomlands. Finns det några generella tips du kan ge för att liksom hur man ska tänka för att nå dit?
Nej, alltså jag vet inte. Ja, för min del så gick det bara så jävla fort. Alltså jag stod ju i valde mellan att plugga musikal.
Mm, just det.
Eller, jo, musikal.
Jo.
Ja. Angela kom in på Högskolan för scen och musik. Alltså artisten som vi pratade om med Frida.
Ja.
Som hon har gått. Och jag minns att vi pratade om det. Vi träffade dig i omklädningsrummet och du var så här: jag har fått jobb på Wallmans och kommit in på artisten, vad ska jag göra?
Och man bara, lyxproblem.
Men det var,
fast det är problem.
Det förstår jag förstår för det. Att det. Artisten är ju så mycket prestige, men ja, det är Wallmans också. Och så är det här också, jag tänker att som vi pratade, det här med ett riktigt yrke.
Mm.
Att jag kan tänka mig att du fick väldigt mycket goda råd från människor.
Från väldigt många olika håll.
Jättemånga goda råd. Mm. Men hur valde du? Det måste ha varit ett, även om det är ett lyxproblem så är det
ett problem.
Det är ett svårt val.
Mm. Men vet ni, jag tror faktiskt att det också är ett väldigt bra tips. För jag gjorde det här valet mycket, mycket större än vad det egentligen är.
Mm.
Man tänker oftast att okej, om jag väljer det här så kommer jag bara kunna hålla på med det här.
Mm.
Men möjligheterna är så sjukt många. Så att bara för att jag har gjort musikal i 3 år så betyder inte det att jag
måste göra det resten av
precis.
Livet.
Precis. Jag kan göra show, jag kan göra musikal, jag kan gå in på teater, jag kan jobba i studio, jag kan göra precis vad jag vill. Jag tror det är alltså ett tips.
Att man ska göra det man inte gör det för stort.
Ja.
Men hur valde du i slutändan då? Gick du på magkänsla eller var det något så här, Wallmans väger över därför att? Eller?
Jag var nog bara sugen på att komma ut och jobba.
Mm.
Jag var lite trött på plugga. Jag ville ut i arbetslivet bara. Och jag var, ja, det skulle innebära flytt, ännu fler CSN-lån för att kunna klara sig liksom. Så
med facit i hand, tycker du att du gjorde rätt val?
Mm.
Mm.
För att nu har man ju också sett, alltså Sofia som jag jobbade med för några år sedan, hon kör hair på Göteborgsoperan. Henrik som jag jobbade med förra året, han har precis kört, han har varit understudy i Kinky Boots på Malmöoperan och varit med i ensemblen där. Nu är han med i Billy Elliot på Stadsteatern. Så att bara för att jag valde att göra show den här tiden i mitt liv så betyder inte det att jag inte kan få hålla på med musikal i framtiden.
Hur snittet på hur många säsonger man jobbar på Valmans? För du kör din tredje nu.
Ja. Och det här blir min sista, ska jag inte säga, men sista för den här gången. Jag har valt att jag vill göra någonting annat nu.
Ja, du slutar till sommaren.
Mm, jag slutar till sommaren. Det är jätteolika. Men jag tror att snitt är 3.
Ja.
3-4 säsonger.
Mm.
Får jag fråga vad du ska göra istället?
Ja, ingen aning. Jag vet inte.
Trevligt som omväxling kanske.
Ja.
Ja.
Jag tycker det känns spännande. Och jag kommer att jobba i studion, skriva musik. Alltså frilansa. Med gigs. Göra auditions som är typ stor del av jobbet. Bara
ja.
Visa att man är
50% av jobbet.
Ja. Men hur känns det att lämna den? Jag tänker, Valmans är ju dels en väldigt trygg anställning.
Mm.
Och inom den här branschen är en av de tryggaste anställningar du kan få. Hur känns det att lämna?
Jätteläskigt.
Ja.
Framförallt när man går under auditiontider och alla andra säger, vad ska du sjunga för någonting? Och så här pratar om vad de har valt och hur det känns. Och sen så har man själv inte ens skickat in en ansökan. Liksom. Det är jätteläskigt, men man har ju valt en bransch där det för evigt kommer att vara lite läskigt.
Hur gör du för att hitta lust och inspiration? Alltså dels för att behålla någon form av pepp. Du jobbar väldigt mycket liksom. Och sen tänker jag också, som du pratade om efter Melodifestivalen, då det var väldigt, väldigt tufft. Hur gjorde du för att liksom komma tillbaka? Det är ju många som skulle sluta efter en sån grej, när det inte är kul längre.
Mm. Jag tror, för mig gjorde det väldigt mycket att få jobba med andra. Just att börja plugga och få alltså, gemenskapen och hitta varför det är roligt. Kom ihåg varför det är roligt.
Mm.
Sen tror jag att om man verkligen, verkligen är passionerad i yrket så kommer man alltid hitta tillbaka.
Mm.
Jag hoppas det.
Man börjar längta.
Ja.
Till slut.
Det är någonting som alltså det har varit med så länge så att det är också lite av en curse. Men har man hållit på med det så länge, alltså sen man, gud, jag kan inte ens komma ihåg när jag började.
Nej.
Det är bara en del av mig. Så att även hur jobbigt den är så det kommer alltid fram.
Mm. Men har du perioder då du liksom, vad ska man säga, tillåter du dig att hata, eller inte hata ett sagt ord, men alltså tillåter du dig att ha en dålig period och så här, okej, nu gör jag bara det, vad ska man säga, minsta möjliga och väntar på inspirationen och lusten att den ska komma tillbaka, eller
Jagar du den?
Gör du något speciellt så här, nu måste jag åka på sångläger för att återhitta liksom lusten, eller låter du liksom saker ha sin gilla gång?
Oftast så tar det inte så lång tid för mig innan det kommer tillbaka igen. Det är klart att man kan ha låga perioder. För mig räcker det oftast med att titta på folk, eller vet, kolla på konserter, gå och se musikal, se andra och bli inspirerad av dem.
Mm, bra tips.
Det kan, alltså jag kommer ihåg det någon gång jag har suttit innan jobbet och man hade någon så här lite låg period och sen så gick jag in och kollade på Lady Gaga. kollade på hennes konsert och jag fick sån jävla glöd att gå till jobbet. Alltså jag tycker att det var nog en av de bästa kvällarna på jobbet. För att man hitta någon som inspirerar.
Mm.
Och det kan jag även bli av folk, de jag jobbar med i ensemblen, att man blir så här, att man tycker att de är så bra och inspireras av dem, att man hela tiden vill vara bättre liksom.
Vad är det bästa med ditt yrkesval?
Jag fick det, jag tror att jag får göra någonting som också är en curse, men någonting som spelar så himla stor roll för en. Det är inte alla, det får förunnat att man får jobba med någonting som betyder så sjukt mycket, alltså som är hela ens värld på något sätt.
Mm.
Det finns de som går till jobbet och bara vantrivs, men jag får ändå jobba med någonting som jag älskar.
Mm.
Jätteklyschigt, men
nej, det är ju sant.
Det är sant.
Ja.
Gud, det där har inte jag tänkt på, men att det antagligen är väldigt många som inte får jobba med något de brinner för, utan sitter på ett lönekontor och bara måste jobba här.
Och kanske inte ens ha någonting som känns, det här vill jag verkligen.
Och det är ju ännu värre.
Ja.
Jag minns, innan jag liksom bestämde mig att det var musikal jag skulle satsa på, så pratade jag med en kompis, och han var, och jag var så här, det är så jobbigt, och musikalartist kan man ju inte bli, och hur ska det här gå, och liksom hela den biten, och han var bara så här, han bara, men du vet ju vad du vill.
Ja.
För han hade ingen aning själv, och han, för honom var det jobbigt, och för mig var jobbigt att jag visste.
Mm.
Och i den jämförelsen blev ju mitt problem ett lyxproblem.
Ja.
Att så här, jag ska, att man, tacksamheten jag borde ha för att jag har en passion, den tappar man ju bort ibland, men då, så här, att påminna sig om det.
Mm.
För jag vill ju inte ha ett liv utan passion.
Nej.
Nej, att inte jobba med det är ju mycket värre.
Mm. Och ett liv utan passion för mig skulle nog, för mig, vara ett ganska fattigt liv. Jag vill ha passion i mitt liv, men passion gör också ont.
Ja.
Liksom. Mm. Så att det är ju, och det är väl så här, hur, ja, det onda med det goda.
Mm.
Den balansen, hur man hanterar när det är väldigt, väldigt tungt.
Mm. It's a harsh lover.
Yes.
Ja, man får bara komma ihåg att man är lyckligt lottad att man har det i sitt liv. De svåra perioderna.
Ja.
Absolut, och de kommer ju. Ofta så, innan det blir bra så blir det jävligt mycket värre.
Mm.
Tyvärr.
Härliga peppord från Maria.
Ja.
Har du något du vill tillägga eller något du känner att du vill ta upp eller prata mer om?
Vad skulle det där vara? Jag känner att jag vill ta upp, alltså man vill blanda in politiken i det på något sätt. Att
gör
man vill
gärna liksom, det.
Men jag vet inte vad. Det är så svårt när man väl sitter ner och så här.
Men jag är kom på en grej jag är nyfiken på. Hur känner du liksom, i och med att ni både serverar och står på scen?
Mm.
Hur känns det? Funkar det, tycker du, eller har du vant dig? Vad tänkte du från början?
De var ganska tydliga med att det är jätteslitigt.
Mm.
Det är fruktansvärt slitigt jobb.
För att servera är ju slitigt att bara servera.
Mm. Ja. Ja.
Yeah.
Och det är i stressen och i att man inte alltid är medveten om att man bär tunga grejer gör att man skadar sig.
Mm. Mm.
Men tar du liksom sånglektioner, danslektioner? Går du till naprapat?
Nej. Ja, jag har varit hos naprapat de perioder när man får ont.
Ja.
Så får man gå och fixa till.
Mm.
Och det går också i perioder. Ibland är man mer flitig än andra perioder.
Ja.
Just nu är jag inte jätteflitig.
Men jag hoppas att det kommer i februari.
Ja, jag skyller på det.
Mm.
Jag skyller på slasket.
Yes.
Snart är det vår, förhoppningsvis så kommer man in i någon
vårstädningsfeeling.
Mm.
Ja.
Mm. Nej, men det skulle också vara en annan grej som är lite rolig, just när vi pratar om att folk ser på vårt yrke som oseriöst.
Mm.
Jag tror inte att det går en kväll utan att vi får frågan, vad gör du annars? vad jobbar du med annars?
Jag blir så trött.
Och man bara, ser det ut som att jag har tid att göra någonting annat?
Mm. Man bara, tror att jag gör det här för att det är så jävla kul?
Ja.
Man bara, ja, det är roligt. Men det är inte, det är ett jobb.
Nej, jag vet, vad är grejen med att folk ser på det så? Jag fattar inte det.
Mm. Och speciellt här, just alltså om man säger så till en Wallmans anställd
mm.
som dels också serverar
mm.
och är liksom på plats. Om man kollar på, och ja, precis, om man kollar på Valmas öppettider så bör man inse att den här personen är här 4 dagar i veckan.
Mm.
Den som då inte jobbar, ni jobbar ju väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och de flesta är inte förunnade att få jobba än så mycket när de är inom den här branschen. Vad Nej. Säger man till dem? Så här, alltså om man inte tycker att du har ett riktigt jobb,
ja.
Då har ju ingen i den här branschen ett riktigt jobb i princip.
Nej.
Nej,
Nej men typ.
Mm.
Man kanske bara måste ändra synen på vad jobba är.
Ja.
Mm. Folk är så här, man tror att man måste gå till jobbet, vara där. Vad är det 8-5?
8-5 är normalt.
Ja, 8-5. Men det är också så sjukt för att det man, när man går på Valmans eller när man går och ser en föreställning så ser man aktiv sentid.
Ja.
Mm. De ser liksom inte, man kommer dit, du kommer dit klockan 2.
Mm.
Man preppar, man sjunger upp, man går igenom vad som ska hända.
Mm.
Kör du en föreställning så ska du sminkas och du ska hitta din kostym.
Ja.
Du kanske behöver repa någonting för någon är sjuk. Det är flera timmars arbetstid. Så att det blir ju ändå liksom 8 timmar.
Mm.
Och så kör du en föreställning vid 7:30, då är du färdig 22:30 på kvällen.
Mm.
Och har du då inställelsetid 4, ja men det blir ju en fullgod arbetsdag.
Mm. Ja.
Där man dessutom gör väldigt mycket mer än vad många andra gör på sitt jobb. Det är inte många kaffepauser.
Nej.
Om man säger så.
Det är inget såhär 10 fika, klockan 3 fika.
Nej, verkligen inte.
Nej, men det är så kul. Och när de ställer de här frågorna, att man bara, vad jobbar du själv med? Men jag är typ rörmokare. Ah, ja, fast vad jobbar du egentligen?
Ja, men exakt.
Vad gör du egentligen?
Mm. Fast min favoritfråga just nu, för att jag jobbar ju extra i butik. Och då väldigt ofta när någon av mina kollegor bara, ja men Maria är musikalartist, det kommer på tal ibland. Mm. Man pratar med stammisar och jag vet inte hur ofta jag får frågan, jaha men varför jobbar du inte som det då? Och det är också så här, ja om...
Jag
tror väl inte att jag står här istället.
Nej.
Liksom, för att det är så himla kul.
Det finns ingen fråga som får mig att känna mig så dålig som den frågan.
Mm.
För det känns som att det finns ju en bild av att så här, om du vore tillräckligt bra så borde du ha ett jobb.
Mm.
Och jag går på det där. Varenda gång folk frågar mig varför jobbar du inte som det då?
Mm.
Så bara, därför att jag är värdelös.
Men det är också det där, vänder du på det? Det är inte som att en rörmokare bara skulle, jag är rörmokare men jag jobbar som läkare just nu.
Mm. Precis.
För att det vill jag. Så är det ju inte. Det är inte som att man står där vägen frivilliga.
Nej.
När man egentligen är utbildad i något annat.
Jag träffade en coach i San Francisco när jag var där i somras. Som berättade att... eller hon var så här liksom... förr i tiden så tog ju ett helt samhälle hand om det var prästen eller... Alltså, gud. Alltså hon förklarade liksom som att... I många tribes... Mm. Så finns det liksom en ledare eller en spirituell guide eller så som då inte jobbar med någonting annat och blir försörjd av communityt för att kunna vara den här personen.
Mm.
Och att hon menar lite så här att det blir lite samma sak så här, hon bara, du har ju ingen som försörjer dig. Egentligen borde du ha det. Alltså att du borde vara så här, vill folk ha kultur, då får de försörja de som ska hålla på med kulturen.
Mm.
Men det är ingen som vill göra det.
Nej. Återigen, kultur är till för alla, men det är ingen som vill stå för det.
Mm, nej. Nej. Och jag kan ju själv vara så här, gud vad dyrt det är. Jag kan själv känna så, och då är jag ändå kulturutövare. Men det är också, jag har ju inte råd att betala för kulturen eftersom att jag betalas som kulturarbetare.
Mm.
Så det blir väldigt...
Precis. Ja, det är ju spännande.
Ja, men det
blir en ond cirkel.
Ja, verkligen.
Ja.
Vill du tipsa någonting, Angela?
Får jag tipsa om en serie?
Ja!
Ni kanske redan har sett den. Men jag är jättesen på tåget. Och om det är någon annan som är senare än mig så måste ni se Girls.
Ja, jag har inte sett det. Så att jag är i sista vagnen.
Vilken säsong är du på då?
Jag är på, de har ju lagt upp. Nu kommer ju säsong 6.
Den sista
säsongen. Och de kanske ska göra en film.
Men jag har ett generellt tips också. Och det är föreställningen Figaros bröllop på Dramaten. Med bland annat Bahar Pars. Och den, jag såg den igår och den var jätterolig.
Mm.
Interaktiv på rätt nivå. Briljanta kostymer. Bara, ja, jag skrattade nästan konstant i 3 timmar.
Det är ett bra betyg.
Jätterolig. Who would have thought?
Yes.
Så det är mitt tips.
Och jag vill tipsa om en podcast som heter Drivet, som är en av mina favoritpoddar. Det är 2 tjejer som intervjuar framgångsrika kvinnor inom alla olika typer av branscher. Allt från skådespelare till klockmakare till grundare.
IT-ingenjörer.
Ja, till grundare av möbeldesignföretag. Och intervjua dem om deras väg framåt och vad som driver dem och hur de håller liksom lusten och gnistan uppe. Och jag tycker det är ja, jättebra podd, jätteinspirerande.
Så den tipsar jag om. Spännande.
Mm. Mm. Och sen har vi en sponsor, Maria.
Vi har en sponsor och det är Filmcafé, ja. Som är en hemsida där du kan som artist hitta jobb.
Mm. Statistjobb, reklamfilmsjobb, skådespelarjobb.
Modelljobb.
Musikvideojobb.
Mm.
Mm. Väldigt, väldigt bred hemsida som är jättebra.
Så kolla in den.
Ja. Det var nog allt för oss.
Ja, tack Angela.
Tack så Angela. Mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej då.